sann och falsk kunskap om skapelsen. Det har ju i dessa bibelkundagar vid något tillfälle här talats om skapelseberättelsen. Seth Erlandsson har ju vid talat om den och gått igenom den. Vi har ju en berättelse, inte flera, som strider mot varann. Det är ju klart, det har ju fått lära. Här ska vi ändå tala ännu en gång om skapelsen, för det är så viktigt att vi går tillbaka till den och lär, ser vad skriften lär om denna. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och Gud sade och det vart, och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och se, det var mycket gott, och det vart afton och det vart morgon, den sjätte dagen. Och Herren Gud anade människan av stoft från jorden. Orden är hämtade ur skapelseberättelsen, som ger oss kunskap om skapelseakten. En kunskap som är otillgänglig för vårt förnuft. En av jorden formad människa, formad av ett stycke stoft, lera, är utrustad med odödligt liv. Luther anmärker: om filosofen Aristoteles fick höra detta, skulle han anse det för den orimligaste fabel. Skapelseberättelsen ger oss den särskilda uppenbarelsen om skapelsen. Någon undrar kanske, var då Mose med och såg allt detta? Var han åsyna vittne? Nej, inte så. Men han såg de orden. Det heter ju gång på gång om profeterna att de fick Herrens ord som de såg. Alltså, berättelsen om skapelsen given av Mose är inspirerad. Det är den särskilda uppenbarelsen som han som Guds tjänare får förmedla. En kunskap om skapelsen. Vi tror alltså att lika visst som det finns en särskild uppenbarelse om frälsningen, alltså skriftens uppenbarelse om frälsningen, så förmedlar också samma bibel en sann undervisning och en särskild uppenbarelse om skapelsen. Herre, hur härligt är icke ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himmelen, heter det i den åttonde psalmen. Vad säger då skapelseberättelsen oss idag? Så brukar ju frågan ställas. Om vi med en sån fråga går till en vanlig, enkel, modern katekes eller en lärarhandledning, då får vi det svaret. Av skapelseberättelsen lär vi att det är Gud som står bakom skapelsen, inte slumpen, inte ödet. Och så säger den moderna handledningen så här: skapelseberättelsen vill nämligen, säger man då, endast framhålla en enda sanning, nämligen den att skaparen är skapelsens upphov. Skapelseberättelsen ska alltså bara säga en enda sak, att det är skaparen som står bakom skapelsen. Men om detta vore hela sanningen, då skulle det ju inte finnas någon särskild uppenbarelse om skapelsen. Ty om skapelseberättelsen endast avser att förkunna att Gud är skaparen, då predikar den ju något som är känt redan före predikan genom den allmänna uppenbarelsen. Aposteln Paulus säger också i Romarbrevet att hedningarna, ja rent av för hedningarna, ligger ju i klar dager att det är Gud som är skaparen. Och detta har Gud uppenbarat för hedningarna. Till den allmänna uppenbarelsen, tillgänglig också för hedningen, räknar då aposteln föreställningen att det finns en helig Gud som på samma gång är den allsmäktige skaparen. Utifrån den synliga världens existens drar hedningen den förnuftiga slutsatsen att Gud är skaparen. Och den som inte drar den slutsatsen, om honom säger aposteln att han undertrycker sanningen och är utan ursäkt. Hur är nu förhållandet mellan skapelsens att och skapelsens hur? Om det vore sant det som moderna handledningar framhåller, att Bibelns skapelseberättelse endast ger oss en religiös huvudtanke, nämligen att det är Gud som står bakom vår tillvaro, men att det är Guds stora hemlighet hur skapelsen gick till, ja, då skulle det alltså inte ges någon särskild uppenbarelse om skapelsen. Då skulle vi kristna inte veta mer om Guds skapelses verk än hedningarna. Men detta är falsk undervisning om skapelsen. Man söker undertrycka sanningen genom att förstå skapelseberättelsen i evolutionslärans inramning. Man försöker förstå skapelseberättelsen i utvecklingstankens infattning. Den kristna skapelsetron blir anpassad efter utvecklingsläran. Det vill säga den läran att den organiska världen har uppstått genom en gradvis utveckling från det lägre stående till det högre stående. Och så ska Bibelns skapelseberättelse räddas, menar man. Ja, det är mycket rörande om Bibeln bara får säga en enda sak, nämligen att Gud är med i detta evolutionsschema. I begynnelsen var då äggcellen, och ur äggcellen människan. Vi har många mellanled, visserligen säger handledningarna, många övergångsformer. Ur apan människan. Vi skulle då vänta att fossiler skulle kunna visas upp som ger oss dessa blandningsformer, dessa övergångsformer, men sådana fossiler finns inte. Vi känner ju igen lärofaden, det är Darwin som står bakom denna lära. Åskådningen kallas ju darwinism. Naturalismen är också befryndad med ateismen. Den utgår inte från Gud, utan den utgår ifrån materien, från naturen. Och i detta schema blir Gud överflödig. Och alla dessa filosofer som har hävdat utvecklingstanken, vi kan ju bara nämna några, till exempel Nietzsche. Den är en filosof som hatar kristendomen med dess slavmoral, som talar om människan, övermänniskan, som skulle krossa kristendomen. Och vi vet vem som är Nietzsches elev. Det är ju Hitler. Vi känner andra företrädare för den moderna utvecklingsläran. Vi känner Marx och Engels, ateistiska evolutionister. Marx, han förkunnar att kristendomen var opium för folken. Han förkunnar att proletären var utan synd. Det var bara en viss grupp människor som var syndare. Och för Marx var utvecklingsläran alldeles utomordentlig, för Gud hade ju blivit överflödig. Evolutionismen är principiellt ateistisk. Guds tron är avskyvärd, då den lägger makten hos en enda, hos Herren Gud. Det finns alltså ett klart samband mellan vår tids materialistiska livsåskådning och utvecklingsläran. Bakom förnekelsen av skapelsen, av jordens skapelse på 6 dagar, av Evas skapelsen ur Adams revben, ur Adams sida, ligger en önskan att få inskränka Guds suveränitet. Denna önskan är då vanligtvis dold under ett sken av högre kunskap, som man kallar för vetande och vetenskap, Och så säger man, moderna pedagoger, självklart att vetenskapen har bevisat. Ja, det är ju barnsligt okunnigt. Vetenskapen har bevisat, säger man, att skapelsens mångfald har sin orsak inte i Gud utan i tiden. Vi måste veta detta, att evolutionismen, utvecklingstanken, den är ateistisk. Den bryter ner och den är falsk och förljugen. Därför är det viktigt att vi studerar vad Bibeln i den särskilda uppenbarelsen ger för kunskap om skapelsen. Vi har en särskild uppenbarelse, något som talar både om skapelsens att och om skapelsens hur. Och låt oss sammanfatta i några läror. För det första, det är Gud som är allting skapare. Gud står är allting skapare, inte tiden. Och denna lära, att det är Gud som står bakom vad synligt och osynligt är, den innebär att, och måste innebära, att evolutionismen, utvecklingsschemat, måste avvisas. Det är Gud som är skaparen av skapelsen. För det andra, om Guds skapelse säger Gud, det var mycket gott. Och detta måste läras och understrykas mot manikismen, som antog två urprinciper i skapelsen, att det fanns en ond princip och en god princip. Vi kan studera kampen mot manikismen i Augsburgska bekännelsens första artikel. Där avvisas manikismens gnosticism. För det tredje, Gud har skapat människan till sin avbild. Det är Gud som har skapat människan till sin avbild. Hon ägde en ursprunglig rättfärdighet inför Gud. Människan sattes att råda över skapelsen. Vi ser alltså att Bibeln framhåller människans höghet och människans särart. Hon äger förnuft och alla sinnen. Människan kan ge själ. Ett djur kan inte detta. Ett djur kan inte argumentera. Därför talar vi om det själlösa djuren. S-K-E-L. Det kan inte ge själ. Ett djur styrs ju av instinkter. Och därför bekänner vi i vår barnalära: Gud har skapat mig och alla varelser. Det är vår kristna tro. Det är vår tro. Det är kristens skapelsetro. Och denna tro står i en skarp motsättning mot naturalismen, som låter människan bestå endast av ett stycke natur. Gud har skapat mig. Det betyder att föreställningen om människan som ett djur, att föreställningen om människan som en förädlad apa, är falsk. Gud har skapat människan med en odödlig själ att råda över det själlösa djuren, över skapelsen. För det fjärde, Gud har skapat människan till man och kvinna. Till man och kvinna. Till man och kvinna skapade han dem. Det finns alltså en i skapelsen given könsskillnad. Det är därför falskt när den i skapelsen givna differensen reduceras och förklaras förorsakad av miljöfaktorer. Falskt är modernismens tal om könsroller som en produkt av samhällets utveckling. Mot den heliga skrifts lära om differensen mellan man och kvinna brukar man ibland citera ett bibelord. Men kan Bibeln stå emot Bibeln? Kan en bibeltext stå mot en andra? Nej. Bibeln förkunnar en enda biblisk lära. Men nu kommer man med en invändning. därmed att människan är skapad till man och kvinna är kanske inte en så viktig sanning. För aposteln Paulus säger ju i Galaterbrevet: här är icke jud eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna, här är icke man och kvinna, alla är ett i Kristus Jesus. Ja, aposteln talar ju här om enheten mellan man och kvinna, inte om differensen. Men märk väl, det är här fråga om enheten i frälsningssaken, en enhet i frälsningen, en enhet under nåden. Som Luther säger i sin utläggning av i Stora Galaterbrevets kommentaren, där säger Luther så här: inför Gud är vi alla jämlikar. Alla har ju syndat och är i saknad av härlighet inför Gud. Romarbrevet 3:23. Vi är jämlikar under synd och dom, men så också jämlikar i Kristus i frälsningen. Men att det finns en frälsningssak, en frälsningens ordning av nåd, det upphäver inte åtskillnaden i skapelsen, den som är given i denna världen, att här går män och kvinnor, och att män och kvinnor är satta i olika uppgifter i denna världen, i det världsliga regementet. Ty i denna värld finns en olikhet och en skillnad som skall upprätthållas. Och så säger Luther i Galaterbrevs utläggningen: ty om kvinnan ville vara man, sonen fader, lärjungen lärare, tjänaren herre och undersåten överhet, då skulle hela samhällsordningen råka i en oerhörd förvirring. Alltså, till man och kvinna skapar människan skapad, och denna skapelsens ordning måste upprätthållas i samhället. Till om en jämlikhetsordning ska införas i samhället, då kommer den stora förvirringen att uppstå. Den stora förvirringen när barnen står upp och träder upp mot sina fäder. Den stora förvirring som vi kan studera i vårt jämlika samhälle av idag. Det är Gud som har skapat människan till man och kvinna, och denna differens måste upprätthållas. För det femte, Gud har skapat och gett oss skapelsens ordningar: hem och familj, stat och samhälle, överhetens ordning, ett ordnat borgerligt samhälle. Det får alltså inte betraktas som strukturer som ska brytas ner. Eller som det sades i Falun här, att när den borgerliga strukturen i samhället bryts ner, då sitter evangeliet fram, när en revolutionen sker. Nej, skapelsens ordning måste upprätthållas mot anarkin. Ty skapelsens ordning är given av Gud. Och anarkin, ett tillstånd utan styre, det kan inte vara ett ideal för en kristen. Det kan endast vara ett ideal för en anarkist. En kristen vet att han är kallad att bedja för konungar och all överhet. Varför det då? Märk väl, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på ett i allo fromt och värdigt sätt. Alltså, den yttre samhällsordningen, det yttre borgerliga samhället, det är avsett att det ska kunna skydda religionsutövningen. För det sjätte, Gud har skapat allt genom sitt ord. Gud har skapat allt genom sitt ord. Visst vet vi hur det gick till. Gud sa det och det blev. Eller som Hebreerbrevets författare säger: genom tron förstår vi att världen har blivit fullkomnad genom ett ord av Gud, så att det man ser icke har blivit till av något synligt. För det sjunde, den Gud som är skaparen är också uppehållaren. Det är han som låter mina pulsar slå här. Det är han som har gett oss denna dag. Det är han som ger oss livet idag. Och så dunkar pulsen. Det är Gud som ger oss, uppehåller vårt liv. Han som gett det. Och nu förstår vi hur bibliskt riktigt det är att bedja och bekänna: vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Så har kristna människor bekänt. Eller i den nicenska bekännelsen: jag tror att Gud har skapat mig. Jag tror på en enda Gud allsmäktig, Fader skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Detta är kristens skapelsetro. Det är inte utvecklingen, det är inte tiden som har gett oss livet, utan det är den allsmäktige skaparen. En sann kunskap om skapelsen, dess upphov, dess ordningar, får vi alltså i de heliga skrifterna. Det finns alltså en särskild uppenbarelse om skapelsen. Vi får kunskap inte endast om skapelsens att, utan också skapelsens hur. Men inte alla tar vara på denna kunskap och aktar den bibliska kunskapen något värd. De vill själva ge kunskap av en högre valör. Och så får vi den falska kunskapen om skapelsen. Och denna falska kunskap, den förs fram i den falska undervisningen. Och vi ska här faktiskt också uppehålla oss något om den falska undervisningen, falska kunskapen om skapelsen, något ytterligare. Det förstår vi. Den falska undervisningen om skapelsen, den börjar inte på 1800-talet med Darwin. Den falska kunskapen, ja, den trädde ju in redan på syndafallets dag, då människan lockas till att bli som Gud och förstå vad gott och ont är. Då människan drömmer att själv kunna göra moraliska bestämningar med hänsyn till sin egen lycka och sitt eget välbefinnande, och kunna bortse från Guds vilja. Den stora revolutionen, genom den kommer ju människan i centrum. Syndafallets människa kan inte finna sig i att följa skaparens vilja. Allt sedan synden i världen kom har därför den falska kunskapen traderats från släkte till släkte. Profeter, apostlar och evangelister bekämpar lögnen, bekämpar avgudarna, bekämpar den kunskap som är falsk och som falskeligen kallas kunskap. Vi kan tänka på profeternas kamp mot avgudakulten. Vi kan tänka på apostlarnas kamp mot gnosticismen i urkyrkan. Vi kan tänka på när Israels barn firade ekumenisk gudstjänst på offerhöjderna. Då blev denna gudstjänst av profeterna benämnd för sitt rätta namn, en gudstjänst som innebar äktenskapsbrott, som innebar ett brott med Gud, ett brytande av förbundet med Gud. Vi kan tänka på apostlarnas strid och hur aposteln Paulus säger: redan nu är laglöshetens människa verksam, och ni vet vad som håller honom tillbaka. Andra Thessalonikerbrevet 2. Endast måste den som ännu håller honom tillbaka skaffas ur vägen, det vill säga aposteln själv måste röjas ur vägen. När apostlarna har dödats, då kan den falska kunskapen fritt träda fram. Och aposteln Paulus sa ju själv också: jag vet, säger han i sin avskedspredikan i Efesus, att sedan jag har skilts från er ska svåra ulvar komma in ibland eder, och att det inte ska skona jorden. Ja, bland er själva ska människor uppträda och tala vad förvänt är, för att locka lärjungarna att följa sig. Apostlagärningarna 20:29. Före Kristi ankomst, före Kristi återkomst till domen, skulle alltså det stora upproret komma. Med apostlarnas död skulle den antikristiska tiden bryta in. Redan nu i apostolisk tid är laglöshetens hemlighet verksam, och denna hemlighet ska tillta med apostlarnas död. Den falska kunskapen sprids. Ja, den sprids redan under apostlarnas livstid. Och vi kan gå till en text i, vi kan gå till Apostlagärningarna 8. Där finner vi hur den falska kunskapen redan är verksam. Där möter vi en gestalt som är mycket omtalad av kyrkofäderna, gnostiken, gnosticismens upphov. Kyrkofäderna kallar Simon Magus för den falska kunskapens upphovsman. Simon Magus, detta som har översatts trollkaren, när han såg det tecken och kraftgärningar som Filippus gjorde i Samarien, vid Filippus predikan för folket där, då häpnade Simon Magus, och han bad att han själv skulle få samma makt. Ja, Simon Magus lovade till och med pengar bara han fick den här makten. Och ändå hade denne Simon Magus blivit omvänd och låtit döpa sig. Och så kommer han och säger: du ska få pengar bara jag får makten. Och som hedning kallades han Guds stora kraft. Han som nu tänkte, och nu tänkte han att han som kristen skulle kunna bli ännu mer kraftladdad. Han tog med sig sin hedniska vidskepelse när han blev kristen. Hans hjärta var inte rätt inför Gud. Och Filippus talar varningens ord till honom. Och Filippus säger: jag ser att du är förgiftad av ondska och fången i orättfärdighetens bojor. Vers 23. Och Filippus manar denne Simon Magus och säger: omvänd dig nu från denna din ondska och be till Herren i hopp om att du möjligen ska få förlåtelse för detta ditt hjärtas infall. Vers 22. Men Simon Magus lät inte omvända sig till Gud. Han blev istället den falska kunskapens ledare, mycket omtalad i kyrkofäderna. Men det visar sig också att kyrkofäderna brände gnostikernas skrifter, och därför har vi inte mycket av Simon Magus skrifter kvar, bara citat. Men han blev en stor synkretist, religionsblandare. Han blev ledare för den falska kunskapen, den synkretistiska ekumeniska rörelse, och kyrkofäderna omnämner honom. Karakteristiskt för den falska kunskapen, den falska läran, är att den uppblåser människan. Det är människan som ska ha makten, människan som ska ha myndigheten, som genom sin kunskap ska kunna göra Gud överflödig. Allt ska föras över i människohänder. Människan ska bli som Gud. Simon Magus, Guds stora kraft, skulle bli ännu mer kraftladdad. Vi känner igen lögnen, hur den kommer tillbaka. Den gamla lögnen från den gamle ormen. Det är han som står bakom den uppblåsta människan, som i vår tid brukar kalla sig, hon älskar att kalla sig, den myndiga människan. Den stora revolutionen har ägt rum. Människan blir som Gud. Och nu ser vi hur falskhet och lögn tränger in, försiktigt smygande. Vi ser hur människor tränger in i församlingarna, i det av apostlarna grundade församlingarna. Falska bröder uppblåsta i sitt kötsliga sinne. Och så kommer gnosticismens läror. Till exempel detta: det ska du inte ta i, det ska du inte smaka. Man kom med förbud för vanlig mat. Allt bara till åtlydnad av människogud. Kolosserbrevet 2:21. Det gav regler om ren och oren mat. Det krävde att de kristna skulle gå in under ceremoniallagen, det judiska oket. Men aposteln Paulus tillbakavisar dessa människor och dessa människoläror. När de talar om ting som är bestämda att gå under genom förbrukning, genom konsumtion. Skapelsens gåvor. Det blev av dessa gnostiker något orent. Som till exempel all slags mat. Som Gud hade skapat att ta sig emot med tacksägelse. Och så säger aposteln Paulus, och han bekämpar gnostikerna. Till allt vad Gud har skapat, märk väl det. Utifrån skapelsen så är maten ren. Till allt vad Gud har skapat är gott och inte det förkastligt. När det mottas med tacksägelse så blir det nämligen helgat genom Guds ord och bönen. 1 Timoteus 4:5. Och så blir den falska kunskapen bekämpad av apostlarna. Den falska läran förhindras. Men anden säger uttryckligen att i kommande tider så ska somliga avfalla från tron och hålla sig till onda andars läror, och detta genom lögnpredikanters skrymteri, när människor förbjuder äktenskap. 1 Tim 4:1-2. Förbjuder äktenskap. Men det är ju en skapelsordning. Till man och kvinna skapade han dem. Och han gav dem åt varandra till äkta. Ja, det dröjde inte länge innan en stor gnostiker trädde fram och förkastade äktenskapet. Marcion, han levde 140 i Rom. Han var gnostiker, en falsk lärare. Nu var apostlarna döda. Nu kunde han träda fram med sin falska kunskap. Och han kallade sin kunskap för en högre kunskap än den enkla lekmannatro som fanns i församlingarna. Och till Marcions förnekelse ingick detta. Marcion sa så här: Gud har inte skapat världen. Vår värld är ett verk av demiurgen, den onde judeguden. Gud har inte instiftat äktenskapet, förklarade Marcion. Och så skulle herrjungar avstå från äktenskap. Det var en plikt. Och till den kristna livsföringen hörde en ytterst sträng asketism med krav på fasta. Men hur kunde Marcion få sitt lärosystem att ändå stämma med skriften? Ja, det gick naturligtvis inte. Och Marcion, den uppblåste gnostiken, han blev också den första bibelkritiken. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Bara första versen var ju mot Marcion. Och Marcion säger, det är den onde judeguden som står bakom skapelsen. Hur skulle Marcion göra? Ja, han blev bibelkritiker. Och han var helt enkelt så rejäl att han sa öppet: vi måste stryka hela gamla testamentet som helig skrift. Hela gamla testamentet var ett verk av judeguden. Och den strök som helig skrift. Men hur går det nu med evangelierna då? Och Pauli brev? Ja, det gick inte heller så bra. Vi måste stryka Matteus evangelium, Markus och Johannes evangeliet. Ja, men Lukas evangeliet då? Ja, Lukas evangeliet kunde han använda vissa delar av, men somliga kapitel måste strykas. Och av Pauli brev så behöll han några. 10 brev, men han måste bearbeta den. Han blev utesluten ur den församling i Rom för sin heresi, för sin villfarelse. Men Marcions syn på skapelsen, den delades av andra gnostiker, och de skapade sina egna evangelier. Man gjorde helt enkelt egna evangelier. När man och kvinna blir ett, då ska Guds rike komma. Det står i det så kallade Thomas evangeliet, som är en gnostisk förfalskning. Alltså, när skapelseordningen är upphävd, när förhållandet mellan man och kvinna är upphävt, när skapelsens ordning är förkastad och jämlikhetens ideal kommit istället, då ska Guds rike komma. Så heter det så kallade Thomas evangeliet gnostiskt. Men Bibeln talar ju om människan som skapad till man och kvinna. Kristendom och gnosticism, sann och falsk lära om skapelsen. Låt oss bara gå till ett för att få ett exempel här på hur viktig den kristna skapelseläran är. Vi kan gå till Romarbrevet 1 och studera denna text. Här talar aposteln Paulus om hur Guds vrede uppenbaras över hedningarna, över deras avgudadyrkan och över hedningarnas omoral. Och här nämner aposteln Paulus att Gud har prisgett människorna till att bedriva styggelse man mot man. Som ett bevis på Guds vredes verk talar aposteln Paulus om den homosexualitet som bedrivs, eftersom det inte har aktat det är något värt att ta vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag till att bedriva otillbörliga ting. Man mot man, homosexualiteten som Guds vredes verk, synd, och Guds dom och vrede uppenbaras här i. Och så kallar aposteln detta homosexualiteten, detta är ju synd mot naturen, det är ett onaturligt umgänge, det är styggelse. Varför? Typ människan är ju skapad till man och kvinna. Men i den döende antika världen, fylld av ekumenism och religionsblandning, fylld av all slags mysteriefromhet, där var gossekärleken något självklart. Sokrates, den grekiske filosofen som tömde giftbägaren, han talar öppet om sig som homosexuell, om sin gossekärlek. Det farliga med detta är väl ändå inte att en staty av Sokrates finns i en dansk kyrka. Man blir ju lite häpen. Men det verkligt kusliga är detta, hur gnosticismens tankar har trängt in också i kyrkan. Vi känner igen vår onda tid. Också den är på väg mot döden. När könsdifferensen blir könsroll, när kvinnan blir man, när kvinnan öppet och fräckt förklarar att hon har makt över sin kropp, makt att ta och ge, som vore kroppen henne given, som vore hon befriad att följa Guds bud. När äktenskapet medvetet rivs ner av regering och styrande, när den äkta sängen inte längre hålls i ära, då vet vi vad som har hänt. I den sunda lärans ställe har lögnpredikanterna trängt in. De har ju tillgång till maktapparaten, massmediaapparaten. Vi kan ju bara ge ett exempel. Det är många barnsliga, fromma, enfaldiga kristna som har gett kollekt till studentförbundet. Man vill ju så gärna att studenter ska kristna, så ska få evangeliet. Av de kollekter har studentförbundet i Uppsala för något år sedan arbetat ihop en skrift om homosexualiteten. Och man har gjort detta kristna studentförbund, man har gjort detta tillsammans med homofilföreningen i stan. Och så har man kommit fram till detta, att homosexualiteten måste accepteras. En skrift har kommit till, den är godkänd av biskopsmötet, och biskopsmötet har gett klarsignal. Denna skrift som förklarar homosexualitet och naturlig, denna skrift anbefalles av biskopsmötet. Det är gnosticismens lögnpredikanter som trivs. Och detta är ju mot den naturliga lagen. Till och med hedningar betraktar homosexualiteten, när man bedriver styggelse mot man, som något onaturligt. Men här ser vi hur den falska läran rivs ner, byggs ut. Och vad beror det på, vad har hänt? Jo, det sades för några år sedan att kyrkan måste anpassa sitt arbete efter jämlikhetens ideologi. Och så fick man kvinnliga präster. Och så sa man så här: men det betyder inget mer, det ska inte hända något mer. Men jämlikhetsideologin förde med sig, homosexualiteten måste accepteras. Vi måste stryka skriftens ord: till man och kvinna skapade han dem. Lögnpredikanterna träder in. Men vi ska veta detta, att när skapelsens lära förhånas, när Eva inte längre får träda fram formad ur Adams sida, när skapelseberättelsen förhånas, då vet vi att denna berättelse är den heliga skriftsberättelse. Och här visar det sig också att när det gäller skapelseberättelsen, själva skapelsens ordning, så kan ju skriften verifieras av det sunda förnuftet. Evangeliet, det finns inte hos oss själva, men skapelsens sunda instinkter, det har människor. Och därför visar sig detta, att homosexualiteten, den är ju naturvidrig. Det måste ju en sund människa förstå detta, att detta är ju något, när ett samhälle accepterar detta folk som hatar mig, det älskar döden. Det är ju ett liksom antiken är döende, så är också detta folk döende. När vi därför talar om skapelse och dess ordningar, då kan vi också hänvisa till erfarenheten: till man och kvinna skapade han dem. Det finns en skillnad i skapelsen, och den är given, den är given av Gud. Jag har som ung student legat sjuk i 4 år i tuberkulos. Jag låg över ett år på lasarettet. Och jag vårdades av sjuksköterskor och biträden, av kvinnor med ömma händer. Kvinnan har sin byggnad, sin status, sitt varma hjärta, sin lekhet. Men här märker vi hur vår tid, hur kvinnoidealet förändras. Den naturliga mjukheten vill hon inte längre kännas vid. Kvinnan vill uppträda som man och knyta nävarna. Hon vill bli som man, hård. Skapelsens ordning upphävs. Men man och kvinna är skapade att stå vid varandras sida, att tjäna varandra. Sann kunskap ges i Bibeln. Skapelsens ordning är naturens lag. Och erfarenheten av naturen lär oss att Bibeln har rätt. Ett barn lyder sina föräldrar. Det säger redan naturen att det är sunt. Och det säger Bibeln detta, att ett barn som gör uppror mot sina föräldrar, det är uttryck för ett förakt för Guds heliga vilja. Sådana föreställningar är ju självklara också i ett hedniskt samhälle. Alltså, den sanna kunskapen behöver ej stödjas av tillgängliga maktapparater. Det naturliga förnuftet bejakar skapelsens Gud och bejakar skapelsens ordningar. Det berättades för mig om en idédebatt i TV. Det var just frågan om man och kvinna och förhållandet däremellan. Och här trädde människor upp och förkunnade jämlikhetens gnostiska ideologi. Och så trädde en vanlig människa fram, en sund bilarbetare. Och med några enkla ord fick han hela deras argumentering att verka löjlig. Han berättar om kvinnan, ser ni inte? Hon har ju en annorlunda skapnad. Han hade visst ingenting om Bibeln, men han talade riktigt och naturligt om till man och kvinna skapar han dem. Han hade inte bibelordet, men han hade den naturliga instinkten, den naturliga kunskapen. Vi ska inte blygas för skapelseläran i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud människorna. Han skapade till man och kvinna, människans höghet, differensen mellan man och kvinna. Vi ska bedja för skapelsens ordningar, för hem och samhälle. Vi ska inte bryta ner det borgerliga samhället. Det får andra göra. O Timoteus, bevara vad som har blivit dig betrott och vänd dig bort från det oändliga, tomma ord och gensägelser som kommer från den falskligen så kallade kunskapen. 1 Timoteus 6 vers 21. Och så tillägger aposteln: den falskligen så kallade gnosis, kunskapen. Här har vi gnostikerna som Timoteus ska kämpa emot, den falska läran. Och här står det i översättningen sedan: vilken några föregiva sig äga. Men om man går till grundtexten så borde det vara det närmaste att översätta: den falska kunskapen vilken några förkunna. Jämför till exempel Romarbrevet 1:2. Alltså, redan under Paulus tid förkunnas den falska kunskapen, mycket försiktigt visserligen. Timoteus står emot den. Denna falska kunskap skulle förkunnas öppet och mera fräckt när apostlarna är döda. Gnosticismens propaganda i vår döende kultur, den falska kunskapen. Det som hatar Gud, det älskar döden. Det dödar fostret i moderlivet. Det gör inte hedningarna. Men här gäller det för det trogna att ha vishet och förstånd. Vänd dig bort ifrån den falska kunskapen. Till Gud är skaparen. Vad Gud har skapat är gott och tas emot med tacksägelse. Gud har skapat människan till sin bild. Gud har skapat människan till man och kvinna. Gud har skapat skapelsens ordningar. Gud har skapat genom sitt ord. Gud skaparen är uppehållaren. Håll fast det du har, den bibliska läran. Den kan bekräftas av det naturliga förnuftet. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Det ska vi predika. Och när vi predikar detta, då står vi emot gnosticismens, det falska lögnpredikanternas förförelse. Låt vara att lögnpredikanterna har en hel maktapparat i en döende kultur, så har vi den heliga skrift. Och när vi förkunnar den heliga skrifts lära om skapelsen, då kan vi anknyta till den naturliga erfarenheten.